Hej och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Det är jag som är Cecilia.
Och det är jag som är Agnes.
Japp. Yep. Och nu var det länge sedan vi poddade.
Ja, nästan en hel sommar känns det.
Nej, sommaren är inte slut.
Nej, men det har ändå varit sommar länge.
Det känns ju som att den är slut.
Ja.
Med det här vädret.
Ja, det är åskar och blixtar i Göteborg.
Ja,
och regnar.
Precis, men ja, av olika anledningar som semestrar och att jag har blivit moster har gjort att vi inte har haft tid att ses och podda. Men nu blir det av och du var såhär, jag har läst 13 böcker fast sen har du ändrat det var kanske inte 13 ändå.
Nej, jag insåg ju att jag hade redan pratat om 3 av dem.
Ja, så bara 10 sen sist vi såg. Men ja, ni ska inte behöva höra om alla våra 10 böcker.
Nej, för vi har väl varit lite strängare mot oss själva den här gången. Ja. Och valt ut, kanske, jag har nog valt ut guldkornen. Du har kanske valt ut de mest snackvänliga.
Men guldkornen skulle jag ändå säga att det är liksom. Alltså så här, av olika anledningar.
Mm. Mm.
Finns olika sorters guld.
Ja, det är sant.
Visst, kattguld. Kattguld, till exempel.
Gladguld.
Vad?
Bladguld.
Jaha, jag tyckte så glad guld.
Nej.
Ja. Ja, nej.
Man blir väldigt glad av guld. Jag blir det.
Ja, jag är inte så...
Bling, bling.
Men så guld är inte min färg.
Guld är min.
Jag gillar silver.
Ja.
I alla fall. Men vill du börja och berätta någonting?
Ja, kan inte du peka vad jag ska börja någonstans?
Den.
Ah. Såklart.
Som ligger rakt framför mig.
Ja.
Och som du kanske har fått av mig.
Ja. Jag har läst Flicka, kvinna, annan av Bernardine Evaristo, som jag har fattat dig, Cissi, som du har hittat i ditt soprum.
Bokskåpet.
Och som jag lite så här taktfullt sa, åh, har du den boken? Och du bara, ja, du kan få den i födelsedagspresent.
Jag sa inte det, men du fick den i födelsedagspresent.
Jo, sen. Du sa det, och så sa du att du kan få glömma det.
Och så glömde jag det. Och så jag har glömt det här.
Den har funnits i mitt medvetande jättelänge.
Oh,
och jag har typ gett bort den till folk. Men jag har inte läst den själv innan. Men nu äntligen. Och den var superbra.
Alltså, bra.
Mästerlig känns det som att det kanske står där. Ja, det gör det till och med. L säger att den är mästerlig. Men det är alltså...
Jag vet inte om L är den bästa... Liksom.
Du får välja då. Expressen säger utomordentlig. Dagens Nyheter säger mäktig.
Mm, den har också varit Booker-priset. Så det kanske också säger någonting.
2019.
Mm.
Nej men, den här boken utspelar sig i England. Och läsaren får liksom följa, jag tror det är 12 olika karaktärer. Eller 12 olika typ huvudkaraktärer som har varsin berättelse.
Mm-hmm.
Och det som länkar dem samman är... huvudkaraktären i den första berättelsen som är Amma. Hon är regissör.
Jaha, hon heter Amma.
Hon heter Amma.
Jag trodde hon var en Amma.
Nej.
Jag bara, var otidsenligt. Ja.
Nej, hon heter Amma.
Okej. Okay.
Ja, hon heter Amma. Och är regissör. Okay. Och,
jag tänkte kom yrkesimulationen Amma och regissör kändes inte helt.
men och hon har liksom hon har varit så här en så här kritisk röst inom typ teatervärlden i England då, där den utspelar sig, i London. Och har liksom gjort mycket så underground teater. Och så nu ska hon sätta upp sin första teater på National Theatre i London. Och blir liksom, hon blir liksom mainstream plötsligt.
Okay.
Även om föreställningen i sig kanske inte är så mainstream. För att den handlar liksom om typ svart. Krigar, lesbiska krigar, kvinnor eller
något. Okej, okay. Ja, det är lite specifikt.
Ja, och Amma är då liksom själv svart och lesbisk och flersam och väldigt så politiskt medveten. Och första kapitlet då, eller första berättelsen handlar liksom om henne och den här föreställningen hon ska sitta upp på National Theatre. Men sen de följande berättelserna, då handlar de om olika personer som på olika sätt har kopplingar till Amma och som sitter i publiken för att se den här föreställningen.
Aha.
Så det är liksom den gemensamma nämnaren.
Okay.
Så att även om liksom den lilla berättelsen, eller vad man ska säga, det är ju liksom hur de här människorna förhåller sig till varandra och deras relationer.
Mm.
Men den större berättelsen är också liksom, lite som titeln antyder, flicka, kvinna, annan, är liksom hur de här människorna över flera generationer,
mm.
deras upplevelser som svarta kvinnor eller queers i England, tillhörande olika samhällsklasser och sådär,
mm-hmm.
Hur de, ja men deras liv helt enkelt. Så den säger väldigt mycket om, tänker jag såhär, svarta kvinnors och queers historia.
Gud vad intressant.
Moderna historia.
Vad bra att jag tog den här.
Ja, och alltså jag blir såhär, alltså jag blir så imponerad. För att det är så, känns så jäkla, alltså författaren känns så fruktansvärt bildad.
Mm-hmm.
Och också inom typ när det är ens egen värld till viss del som beskrivs. Så märker man ju ganska snabbt om det är ett inifrån perspektiv eller om det är någon utifrån som typ skriver om lesbiska.
Ja.
Men här är det väldigt tydligt ett inifrån perspektiv. Vilket blir väldigt roligt också.
Mm.
När man läser liksom om de inre konflikterna. Och typ så här, det är också roligt för Amma då. Hon har en dotter
mm.
som hon har liksom uppfostrat. Hon har den här dottern tillsammans med en man som är bög. Och han är liksom överklass. Typ. Mm. Eller han är så här rik bög. Som har valt kanske en lite mer, vad ska man säga, nyliberala vägen. Och liksom tjänat mycket pengar och lite så här, sin egen smed. Medan Amma är mycket mer politisk och radikal. Och så har hon uppfostrat den här dottern då till att bli väldigt självständig.
Ja.
Liksom. Men vilket är också jätteroligt då, för då synar ju hon sin mamma hela tiden. Hon är också så jävla less på typ att mamman har massa så här, relationer med olika kvinnor hela tiden. Och är flersam. Och mm-hmm. själv vill hon bara liksom ha en så här, monogam heterorelation. Och inte bara massa drama.
Ja.
Och hon utnyttjar också de här kvinnorna som hennes mamma dejtar. Mm-hmm. Liksom, för att de vill ju ställa sig in hos dottern. Ja. Så hon är hela tiden såhär, jag vill ha en toast, kan du fixa det här? Typ, och de Gud. Gör det. Och hon utnyttjar det 100%. Men, ja, alltså, en fantastisk bok.
Ja, det låter jättebra.
Och, alltså, språkligt.
Så det är bra översättning också?
Ja.
Vem har översatt?
Ja, det var en bra fråga. Niklas Nilsson.
Vet säger inte vem det
är. Den är väldigt häftigt skriven för den har typ inga punkter.
Oh.
Utan det är nytt, ny rad. När det typ borde vara punkt, eller borde vara. Och så är det också ibland liksom så här, lite udda radbrytningar.
Jag ser det, ser här upp och ner.
Så att det är liksom ganska, alltså, poetiskt ibland.
Mm.
Men,
och varför gör man så? Alltså, varför sätter man inte bara punkt?
Ja, nu, det får du fråga författaren om.
Ja, ska jag ringa Bernadine.
Men det är också skrivet på liksom på dialekt ibland och olika liksom sociolekter.
Mm.
Alltså, och det känns väldigt, alltså det funkar.
Ja, det är ju intressant för det är inte alltid översättning av dialekt funkar. Nej,
men det gör verkligen det. Och också det här liksom de poetiska inslagen, förutom de här lite ovanliga radbrytningarna och liksom att det inte är punkt och så. Utan ibland blir det också väldigt så korthugget.
Mm.
Men då fyller det ofta ett syfte.
Yeah.
Att det blir liksom såhär, ja, det kanske är liksom i en andhämtning. Så det blir så här, eller typ att någonting faller på plats. Och liksom karaktären tar in det successivt. Och då kommer det så, kanske ett ord i taget.
Aha.
Alltså det, ja, det är väldigt snyggt. Okay.
Mm.
Ja. Jag tänker att jag stannar där.
Ja, men vad roligt.
Mm. Mm.
Vilken koncis genomgång.
Yes!
Måste jag säga.
Äntligen.
Jag är väldigt imponerad.
Ja. Då kastar jag över bollen till dig.
Ja, och vad ska jag börja med då? Seriöst eller oseriöst?
Alltså, om det här är oseriöst så vill jag att du börjar med det.
Okej, okay, då ska... Det här är oseriöst. Det här är alltså... 5 Give Up the Booze av Enid Blyton. Fast det är ju inte Enid Blyton som har skrivit den, någon som heter Bruno Vincent. Och men alltså Enid Blyton var ju redan på sin tid, om man inte vet det så var det ju en pseudonym.
Ja.
Men det är liksom skrivet med samma stil som det stod på de gamla fem böckerna. Och omslaget har den här, ska man säga, 40-50-talsstilen liksom, ja. Så här tecknat liksom. Men det här, nu är de ju då vuxna, femgänget då.
Men alltså, hoppas att alla är bekanta. En upphovsrättslig fråga här, får man göra sådär?
Alltså jag har också funderat på det här. Men jag googlade boken och då hamnade jag på typ så här Enid Blytons typ officiella hemsida. Så det verkar vara sanktionerat.
Jaha.
Och det finns jättemånga av den här. Alltså det finns säkert 20 stycken och alla kom ut. Så det kom ut typ så här fem böcker samtidigt.
Yeah.
Och sen så läste jag någonstans och stod det så här short story. Jag bara, men det är ingen short story. Eller så här, det är ingen novell. Sen bara, fast jag kan få en novell ändå på något sätt. För den är ju ganska, den ser ju liksom på något sätt tjock ut när man tittar på den. Men det är så här.
Är den 100 sidor?
Den är 105. Men det är, den är bara bilder.
Oj.
Den är som du säger, är ganska liksom lite text. Alltså det är ganska, det känns glesa rader liksom.
Är den på engelska?
Den är på engelska, men den är typ jätteenkel att förstå. Och ja, den handlar ju helt enkelt om det som titeln säger, nämligen att fem gänger ska sluta supa. för att då, de har hunnit bli, de närmar sig väl 30. Jag tror inte de har fyllt 30. Man får, framförallt är det Julian man får följa. Är du bekant med femgänget?
Alltså inte så mycket. Jag tittade, jag såg det väl på tv.
Okay, men låt mig introducera femgänget. Ah. De är ju fyra människor och en hund.
Ah.
Så äldst är Julian. Mm. Och han har en bror som heter Dick. Och en syster som heter Anne. Och sen har de en kusin som heter George. Och egentligen heter hon Georgina och är en tjej. Mm. Men hon är ju väldigt så queer karaktär. Det är jätteroligt att alla gamla tjejböcker alltid hade en så här typ, jag kan inte säga icke-binär, men ändå typ liksom.
Så väldigt de roliga saker.
Ja, liksom bara så här var arg för att hon var tvungen att ha klänning.
Ah.
Och George har en hund som heter Tim. Tim lever fortfarande. Mm. Fast han är väldigt gammal i den här boken.
Ah.
Men ja, i alla fall. Och de bor allihop tillsammans i en lägenhet i London. Det börjar väl med att liksom, ja men de är hemma och alla är väl typ ganska så här bakis. För de har supit mycket under julen. Och sen ska det vara en nyårsfest och ska de gå dit. Och då har de bestämt sig för att liksom så här, men vi ska ta det ganska lugnt ikväll. Vi kommer hem tidigt. Och sen vaknar alla dagen efter. Det är flaskor överallt. Cigarettfimpar och aska överallt. Ingen minns vad som hände. Det är okända människor. Det ligger någon tjock man och sover bakom deras soffa. Och de vet inte vem det är. Och då är det som att här, nej, vi måste ta tag i det här. Det här är inte hälsosamt. Vi måste sluta supa. Och så gör de ett nyårslöfte om att ta en vit månad. Och så är det då deras liksom, hur de kämpar med det här. Det är faktiskt väldigt roligt.
Alltså det låter helt genialt.
Ja, men det är också på något sätt, alltså, det är, allting är ju draget till sin spets liksom. Mm. Men på, det är ju någonstans ändå så här, inte relaterbart. Alltså jag har ju supit på det här sättet. Men liksom, det känns liksom inte som att det bara är typ, vi gör en bok för att tjäna pengar. Utan som att det ändå, alltså det som skildras är ju ändå så här, man säger, svårigheterna om att ge upp en last typ.
Som jag tänker typ alla kan relatera.
Ja men precis, alltså så där att man liksom, nu är de ju fördelen av att vara fyra personer som bor ihop. Och så gör de upp så här scheman för de ska ha olika aktiviteter så att man inte ska supa. och så de börjar träna jättemycket och då så alla ska ta ut den här Tim hunden på olika promenader och så här springrundor och Tim tycker det är skitjobbigt för han är ju en gammal hund, han bara tar det lugnt så han försöker få dem att börja dricka igen och kommer så här bärande på flaskor eller sådana spritreklam på tv så börjar han så här skälla typ och är jätteglad och sen så är det som att då de bara, ah, men det här kommer gå bra och sen bara just det, vi ska ha bröllop. Så de bjudna på ett bröllop den sista januari. Och då ska det vara så här, vad heter det? Svensexa och möhippa. Mm. Och så ska de försöka vara liksom nyktra då under. Och det är så här tidernas supare som ska ha den här svensexan. Och så ska Julian och Dick försöka vara nyktra. Och, alltså, Och men det är också lite sådär att vissa av dem kanske inte riktigt är nyktra den här månaden. Utan det är väl en del liksom lite skåpsypande. Men vissa får kanske lite insikter och liksom sådär. Så att, ja men jag vet inte, den var väldigt rolig.
Alltså den låter ju svinrolig.
Ja men den var det.
Det sa du att den var skriven.
Nej nej, den är ny. Alltså den är liksom
den är
från 2017 eller något sånt. Just the other adventures in this series. 5 go gluten free.
Nej men.
5 go parenting. 5 go on a strategy away day. 5 on Brexit Island.
Nej men alltså jag måste läsa de här.
Jag vet det, in i plöten för grown-ups.
Man måste vill öva lite engelska också, det är perfekt.
Ja men precis, för som sagt det är ganska liksom lätt.
Kan inte jag få låna
den? Jo då, du kan nog, alltså den är ju möglig.
Ja.
Så du kan få äran att spänga den när du har läst den. För att jag vill inte ha den i min.
Nej.
Alltså även om jag vill ha den så vill jag inte ha just det här exet i min bokhylla. 2016 är den skriven.
Alltså är det genialt?
Alltså det är ju verkligen det.
Jag är liksom inte så sugen på att läsa originalböckerna, men de här känns ju framförallt den här glutenfria.
Jag vet, jag också. Alltså, den vill jag så läsa. Men det är så här, de har, alltså alla kapitlen har ju namn och så är det så här innehållsförteckning och så är det så här The Darkness of Julian, för han är den som har supit mest av alla. Han har liksom så här, det står på något sätt att han fick tag, jag vet inte, han hade liksom en back typ med porter och så skulle han så här med den till familjen under julen. Det slutade med att han förvarade den på sitt eget rum och drack en flaska själv varje kväll. Two go on a stag do, stealing themselves for the challenge. The Secret Life of Timmy. Det är hunden då. Julian and the Art of Prevarication. Jag vet inte vad det betyder. Men ja. Jag läste boken utan att förstå det. The Further Prevarications of Julian. The Final Prevarications of Julian. Så det är när han har besvär med att han ska skriva ett tal till det här bröllopet. Och det är väldigt jobbigt när han inte får dricka för att han får ingen inspiration. Dressgate, för det kommer upp att George måste ha klänning på bröllopet. Nej. Hon ska vara tärna och hon bara, varför har ingen sagt att jag inte har klänning liksom?
Oh.
Och sen ska hon då sen har hon liksom fixat något annat, hon har typ en smoking som hon har hyrt, men så visar det att hennes sätt att hantera det här är att typ äta mycket mer, äta jättemycket kakor.
Oh.
Så att hon har gått upp jättemycket i vikt, så hennes smoking passar inte, så då slutar hon att hon ändå måste ha den där.
Nej.
Klänningen, för den passar.
Fan.
Men sen så slutade det med att de bara, ja det blir liksom midnatt då, den 31 januari, och de är på det här bröllopet och då börjar alla supa jättemycket direkt igen. Så jag vet inte riktigt vad liksom moralen, liksom moralen Nej. Är.
Men är inte det lite det här relaterbara också, att vi är väldigt många som har liksom försökt börja med en ny vana typ, och så går det eller går helt okej en månad och sen
men det är inte bara att balla ur, för det är liksom så här: okej, om en minut är klockan över 12, så jag beställde 2 drinkar nu liksom, så jag har det, så jag kan hälla i mig dem. Och man bara, du kanske har alkoholproblem. Men ja, varsågod.
Alltså,
ha så kul.
Semesterläsning.
Ja.
Kanske jag ska läsa på min resa
till
Belgien.
Alla kommer titta på det bara.
Småbarnsförälder.
Ja. Precis. Vad vill du
bidra
med nu då?
Jag kanske ska ta lite så snabba novellboktips. Jag tänker inte att jag pratar så mycket om dem, för att jag har en massa annat jag vill prata om. Men jag har ju massa Novlix hemma. Och går också en Novlix bokcirkel som gör att jag fyller på mitt stash. Och de 3 bästa som jag läst den här sommaren är 2 stycken från samma box som handlar om drömmar. Och det är Tessa Hadley som har skrivit Solsting. Som handlar om några personer som möts under en dag. Den utspelas under en dag. Och så har de liksom helt olika förväntningar på det här mötet. Den ena liksom är lite sugen på att bilda familj och ska då träffa de här som har familj. Och liksom tänker så, men jag kanske också vill ha det. Och sen så möter familjelivet och börjar fundera kring sina drömmar. Och den andra som då har familj och barn börjar bli lite nyfiken på den här mannen som ska komma och besöka och bara, inte han lite intresserad av mig, och börjar liksom drömma om kanske en liten ett litet vänsterprassel.
Mm.
Och det, ja, de har väldigt olika liksom, mål med att ses.
Mm.
Och de har också väldigt olika bild av vad som händer den här dagen. Men kontentan är att dagen blir väldigt viktig för alla karaktärer, fast på helt olika sätt.
Okay.
Och den är väldigt, alltså det är väldigt vardagligt, men väldigt relaterbart och välbeskrivet. Så jag blev väldigt sugen på att läsa mer av Tessa Hadley. Hon har tydligen skrivit väldigt mycket noveller i olika dagstidningar.
Jag har bara hört om den här som heter typ Tre kvinnor eller något sånt, som handlar typ om sexualitet.
Ja, den känner jag inte till. Men hon har tydligen...
Nej, vänta, det är någon annan.
Men just det, det som är så roligt...
Hon heter också Tessa, men det är en annan Tessa.
Är ju att gissa vem som har översatt den här.
Ninni Holmqvist.
Nej, Amanda Svensson.
det måste vara någon som jag pratat om.
Ja.
Vilket kom på.
Det brukar ju båda gott.
Ja.
Så det är tips. Solsting av Tessa Hadley. Den andra boken i den drömserien.
Vänta, förlåt. Får jag säga en sak apropå Amanda Svensson? Eller egentligen apropå de här sammanträffandena och sånt där. Så har jag ett sen. Jag har ett jättestort. Spännande. Jättestort.
En annan då, som också var lite överraskning, eftersom jag tror att alla författare förr var jättetråkiga. Det är Tre systrar av Jane Austen. Det handlar om en syster som får ett frieri.
Typ. Mm-hmm.
Och hon vill verkligen inte gifta sig med honom. För han är typ jätteful och inte alls så där rik som han skulle kunna vara. Han är lite rik, men inte tillräckligt.
Inte tillräckligt.
Och hon vill verkligen inte ha honom. Förutsatt att hennes yngre systrar, om de vill ha honom, då vill hon också ha honom. För hon tänker inte låta sina yngre systrar gifta sig innan henne.
Ah.
Så då ska hon försöka ta reda på om de vill ha honom.
Mm.
Och de vill absolut inte ha honom.
Nej.
Men de vill gärna få den äldre systern att tro att de vill ha honom. Så att hon gifter sig med honom så att de slipper.
Oh. Vad jobbigt.
Men jätterolig. Ja, verkligen jätterolig. Och så här, hur jag kunde ändå relatera till viss del. Det här med att man bara, jag kanske inte vill ha typ den där personen.
Nej.
Men
ingen annan ska.
Nej, men ingen annan ska få den heller liksom. Ja. Eller folk ska inte tro att jag inte kan få honom om jag skulle vilja. Ja, det så väldigt rolig.
Mm.
Och sen den sista som inte hör till samma serie, det är Johnny Panic och Drömbibeln av Sylvia Plath.
Man hade ju kunnat tro att den också hörde till dröm.
Eller hur? Men det gör den faktiskt inte. Det handlar om en medicinsk sekreterare som skriver ner olika... Eller hon liksom, ja, men skriver ner typ läkaranteckningar i journalen. Typ, eller hon skriver på något sätt.
Yeah.
Och då... det här är på någon slags psykiatrimottagning.
Mm-hmm.
Och då pratar de här patienterna väldigt mycket om sina drömmar.
Mm-hmm.
Så att hon... den här sekreteraren börjar samla på drömmar. Liksom memorera alla drömmar. Så hon blir liksom en drömsamlare.
Okay.
Och den är väldigt... den är typ lite läskig. Och lite svårt att veta. Alltså om berättarjaget är typ galet. Eller... alltså vad är... är hon medicinsk sekreterare? Eller är hon... tror hon att hon är det?
Mm-hmm.
Alltså vad gör hon på den här? Ja, men det finns en viss osäkerhet som är inbyggd. Men det är jättehäftigt språk. Jag kommer att tänka lite på Martina Montelius.
Mm-hmm.
Som jag ju gillar väldigt mycket.
Ja.
Det är liksom lite så här rått och mustigt och smutsigt liksom. Ja. Så de tre novellerna.
Ja, kul.
Kan jag verkligen rekommendera.
Mm. Och då går jag vidare på novelltemat.
Mm.
Och då blir det Mårbacka av Selma Lagerlöf.
Är det noveller?
Typ.
Jaha.
Alltså jag läste... ja, det här är också det här sammanträffandet som jag pratade om. Finns också här. Men Mårbacka är... jag läste på något ställe att det var en novellsamling. Jag hade nog inte själv tänkt att det var en novellsamling. Om jag hade läst den så. Men jag förstår, jo, på ett sätt så är den det. Det är liksom, jag skulle säga att det är en samling korta texter. Vissa har en handling, vissa är mer bara en beskrivning av saker. Och alla handlar ju om Mårbacka på olika sätt. Och jag köpte den här boken på Mårbacka.
Mm-hmm.
När jag var där förra året.
Och den är så fin!
Ja, den är så rosa och med blommor. Just den här har fågelbon med blå ägg i.
Jag har den fast lövenskölska ringen.
Alltså jag funderar på att köpa alla i den här upplagan för att de är så fina. Jag har någon mer som jag inte vet vilken jag, vad jag hade köpt. Men ja, i alla fall. Och det är den här så ingår, det är tre böcker då. Det är Mårbacka, ett barns memoarer och dagbok. Så det är typ självbiografi. Men den första delen då är Mårbacka. Och ja, som sagt, jag, man kan kalla det noveller. Jag skulle nog egentligen inte göra det. Men så, jag läste den här. Jag var på semester nu för ett par veckor, eller liksom fram till förra veckan. Och då var jag i Finland. Och då läste jag den här på min semester. Och i Helsingfors så tog min kompis som har koll och bor i Finland, tog med mig till en sån här bokbitarhylla. Mm-hmm. Stor och välsorterad. Och jag så rotade runt lite där. Det fanns liksom en tredjedel av hyllan ungefär var svenska böcker.
Mm.
Då hittade jag. Nu ska vi se vad den är då.
Här borta.
Ja. Då hittade jag en bok av Maria Lang. Och Maria Lang är ju någon jag gillar.
Ja.
Och den här heter De röda katterna. Jag börjar läsa på baksidan. De 17 katterna hör hemma i Selma Lagerlöfs novellsamling Mårbacka.
Nej.
Jo. Det vet jag bara. Okej. och så... Så den här boken på något sätt anknyter till. Och jag bara, vad är det här för hjärta? Alltså det här sammanträffandet. Det är alltså så nästan som man blir religiös.
Mm.
Faktiskt.
Det kommer vi till senare.
Ja, precis. Ja, det gör vi. Eventuellt kommer vi till det senare. Så att det var ju väldigt roligt. Men alltså den är liksom uppdelad lite i olika delar. Som liksom blir någon slags tema för just de texterna. Så till exempel den första delen heter Strömstadsresan. Och den är väl lite mer som en längre berättelse om...
Mm.
För Selma Lagerlöf fick ju polio, var det väl? Hon fick när hon var liten.
Ja, det var därför hon gick med käpp.
Ja, precis. Men så de handlar om när hon är liten och blir sjuk. Fast det nämns liksom inte att hon är sjuk, utan det är bara en dag så kan hon inte gå längre.
Mm.
Och för att då bota henne så ska hela familjen åka till Strömstad på någon sån här kurresa. Och då är det liksom en ganska lång, men en massa olika korta texter som handlar om när de är i Strömstad, vad som händer där och så liksom. Och sen så är det en som typ bara heter Mårbacka, tror jag, som handlar om de olika byggnaderna på gården, hur de kom till, vad som gjordes i dem, hur någon har tänkt. Och sen var det så här, vem var det som, där tror jag också det står om så här, vem var det som liksom, ska man säga, byggde Mårbacka från början, så här, varför gjorde man det? Och sen är det något med lite olika personer som hade anknytning dit, lite av hennes förfäder typ. Och den sista delen handlar ganska mycket om hennes pappa. Och alltså det är så här trevlig läsning.
Mm.
Trevlig, lättsam, lätt att hänga med i. Och så här, även när det händer dåliga saker, så gud, när pappan, alltså hon, jag tror jag har hört eller läst någonstans att hon såg upp till sin pappa väldigt mycket, men alltså han var ju en strulpelle alltså.
Mm.
Och han skulle det ena och det andra, och han var väl ett barn av sin tid liksom på många sätt också. Men det är ju massa så här olika företag han ska liksom han ska bygga en ny laggård på Mårbacka. För det finns en gammal laggård som är den här 17 katterna på.
Ja.
Den är pytteliten och inga fönster och sådär. Så han vill bygga en ny modern och fin laggård. Och då bygger han den på så här jättedåligt underlag. Så det är typ så här, det är jättedyrt och dåligt och svårt. Och det tar så lång tid. Man bara, och alla är så här.
Men gör... Västlänken.
Ja men typ, det är Västlänken.
Ja, i lite mindre skala bara.
Ja. Oh.
Dåligt underlag.
Ja, jag vet. Men det är ju det. För det är ju samma där. Det är liksom gammal sjöbotten. Mm. Och alltså det är väldigt roligt att ha varit. Alltså det är bättre att läsa den här efter att man har varit på Mårbacka, skulle jag säga, än före. Mm. För jag kan ju föreställa mig saker liksom. Mm. Jag kommer ändå ihåg ungefär hur det ser ut. Jag tror förmodligen inne i den där laggården. Jag var inne i någon laggård.
Var du på en sån guidad tur?
Liksom? Ja, men den var inte i laggården, den var bara själva boningshuset. Mm. Liksom. Men också det liksom, rinner någon å tydligen över fälten, och då skulle han försöka så här, alltså inte dika ut den, men han skulle liksom, istället för att han skulle slingra fram, så ville han skulle flyta rakt. Men det går, den här de 17 katterna, det är den som handlar om det där, att han ska försöka få ån och flyta rakt. Men det funkar, det faller av lite olika skäl, så det blir ingenting av med det.
Så egentligen är hela den här boken självbiografisk?
Ja, precis. Fast den första är inte helt och hållet, därför att det är också liksom då vad som händer innan hon föds och sådär. Jag antar att det som står där är liksom sant. Jag vet inte.
Men typ.
Det sista som jag läste nu var ganska roligt. Det handlar om pappans födelsedag. Det blir liksom typ som en lokal festival. För det började med att de bara så här bjöd på kaffe och bjöd in några grannar. Och sen så var det någon som tog med sig någon, och så var det väldigt trevligt. Och så var det någon som tog med sig någon mer, och så var det liksom mer folk. Och sen började folk göra sig uppträdanden och hålla tal och spela musik. Och så det blir som en festival och folk så reser jättelångt för att vara med på det här. Och jag vet ju inte om det...
Men pågår det då under lång tid?
Nej, det är bara den dagen. Den 17 augusti. Alltså bara, åh fint det är att bo här, för här har vi den 17 augusti typ. Så åh idag är det så bra dag, för det är den 17 augusti. Det är liksom som såhär julafton typ. Men det var väldigt fint. Alltså, ja, nej men så väldigt bra bok. Och bra sammanträffande.
Ja, jag tycker alltid när jag läser Selma Lagerlöf så är det som att jag blir så här, ja just ja, det är så här liksom en bra författare skriver.
Ja.
Att det slår mig att det här, wow.
Ja, ja men verkligen. Det här är ju liksom, man ska säga, det här är inte så intrikat berättat som många andra. Så typ Gösta Perlings saga är ju liksom så himla många parallella historier och det ena och det andra. Så är det ju inte här riktigt. Men det är bara som sagt väldigt trivsamt. Det här skulle man ju liksom kunna läsa typ när man är barn. Alltså det här funkar ju, skulle jag säga, från i alla fall mellanstadiet, kanske till och med på barnet. Men jag fick ganska mycket Barnen i Bullet i en känsla. Men det kanske mest är för att, alltså vi läste den när jag var liten, för, som så här, vi läste den som lösryckta kapitel mycket liksom så här, så att jag läste inte den så här från pärm till pärm. Jag tror aldrig jag har gjort det.
Nej. Är det mer liksom scener typ?
Eller? Ja, men precis. Ja, är det liksom så här, och den här dagen skulle vi gå och fiska, och så handlar det om fisketuren typ. Alltså sådana saker. Det är lite samma sak här. För det kan vara, och vissa av de här texterna är liksom 2 sidor och vissa är 10 kanske. Alltså så här, men det är överlag de rätt korta.
Så det är väldigt
trevligt. Ja, du hade gillat det. Eller det tror jag.
Ja, det tror jag också.
Ja. Vad vill du gå vidare med?
Men jag kanske fortsätter lite på liksom samlade texter då. Jag har ju gått en kurs i sommar i skrivande och boxning. Den fantastiska kombinationen.
Det är en fantastisk kombination.
Och tycker man att det låter helt fantastiskt, så kan jag ju då tipsa om Boxas och berätta, som den här kursen heter. Och som förhoppningsvis kommer att hållas igen. Som sommarkurs eller helgkurs på någon folkhögskola. Så det kan man googla. Helt fantastisk kurs. Gick en vecka. Och då fick vi 2 böcker på kursen.
Men ni fick dem?
Ja, vi fick dem. För det är, som alla skriver kurser, så ingår det mycket läsning också. Och då fick vi dels Berör och förstör, dikter för unga. Känner du till den här Kärlek och uppror?
Ja, ni känner också till Berör och förstör. Ja, men för, jag jobbar ju också i skolan.
Ja, för Kärlek och uppror var ju en bok som typ alla i, jag vet inte, 8:an eller någonting fick någon viss, under någon viss tidsperiod. Jag fick inte den.
Inte jag heller, men jag tror att jag kanske också var för ung.
Ja, det är möjligt. Och det är liksom då, det är en diktsamling som riktar sig just till unga. Och den här Berör och förstör då är liksom en ny variant på det. Som är ihopsatt av Athena Farkshad och Kristoffer Folkhammar. Och jag har faktiskt inte läst den innan, vilket är lite konstigt eftersom jag läser mycket poesi och också jobbar i skola.
Det kanske ändå är mainstream poesi för dig.
Ja, men precis. Nej, men det som var lustigt, det var att nästan alla på kursen som hade läst den förra, alltså uppror, kärlek och uppror, hade en väldigt positiv bild av den. Och var såhär, den fick mig, fick upp ögonen för, gjorde att jag fick upp ögonen för poesi. Mm. Och typ, det slog an någonting, så bla bla bla. Nu var vi en vuxna och alla hade typ läst lite poesi och sådär. Men var såhär, det är så svårt. Jag förstår ingenting.
Av den här?
Ja, av den här.
Oj!
Och jag blev jätteförvånad, för jag har ändå läst.
Du förstår inte heller?
Nej.
Oj.
Jag har läst mycket poesi och jag gillar typ Athena Farrokh Shad.
Ja.
Jag har inte läst poesi av Kristoffer Folkhammar, men jag har läst en annan bok av honom.
Men det är väl inte hon som har skrivit, alltså det är inte de som har skrivit dikterna, utan det är väl bara de som har gjort urvalet.
Ja, men precis. Men jag tänkte ändå så här, då har man lite samma universa, och det är också till för liksom unga som kanske inte har mött poesi. Mm. Och jag kände så här, hade de inte kunnat slänga in lite poje och typ.
Men vad är det för någonting då? Är det någonting känt eller är det bara okänt? Eller?
Alltså, för mig är det ganska många kända. Liksom. Det är typ Mara Li, vad heter han? Ukon.
Ja, det är ändå sådana som jag känner till också.
Judith Kiros. Åse Berg.
Men alltså, Åse Berg och Ukon är väl ganska svåra.
Bodil Malmsten var väl typ den enklaste, skulle jag säga. Och jag gillar henne jättemycket. Hanna Nordenhök. Jenny Wrangborg.
Alltså det här är namn jag känner igen, men jag har typ ingen relation till
det. Det är
dem.
Ju verkligen modern poesi.
Ja.
Och det är väl kanske också det som är tacksamt med lite äldre poesi. Var ju att ofta följer mall.
Ja.
Och att de var ganska korta.
Ja. Är det här långt?
Då handlar det om någonting.
Ja.
Liksom. Här är det väldigt mycket i språket det händer.
Typ.
Vilket. Men jag tycker det var svårt. Sen fanns det några som jag liksom fastnade för. Bland annat var det en. Av en författare som jag inte känner till. Som heter Linn Hansén, tror jag.
Okay.
Som har skrivit en som börjar med så här, vad är historia? Och så handlar det liksom om typ vad historia är. Och man kan tolka det som alltså, historia som ämnet historia. Eller typ en historia. Alltså vad är typ intressant att berätta. Och den var väldigt rolig. Och eftersom jag är historielärare. Så kändes det som en väldigt bra intro till historieämnet.
Ja.
Så den fastnade jag ändå för.
Och det
kändes kul att kunna så här, om jag någon gång ska undervisa historia.
Ja.
Att kunna peta in poesi i det.
Ja.
Men den var svår alltså.
Ja.
Men jag har inte läst den från perm till perm.
Nej.
Och det ska man ju inte heller göra med poesi, tycker jag.
Nej.
Även om jag tenderar att göra det. Så det kanske finns mer i den som jag inte upptäckt än. Men jag är ändå lite förvånad. Att det var så svårt och att vi var många som tyckte det.
Ja, faktiskt.
Men,
tråkigt.
Något som inte var tråkigt.
Ja.
Det var den andra boken som vi fick på kursen.
Mm.
Som heter Vinternoveller. Av Ingevild H. Rishöj.
Oj.
Känner du till henne?
Alltså jag vet inte. På något sätt känns det bekant.
En norsk författare.
Ja, det förstod jag. När hon heter Rishöj.
Ja, som har skrivit mycket noveller just. Jag vet inte om hon har skrivit någon roman. Men jag hade inte läst någonting av henne innan. Men blev helt tagen av de här novellerna. Och det hände mig väldigt sällan. För jag tycker noveller är också lite såhär.
Ja.
Det var, jag har läst en bok istället för scrollat typ. Det var bra. Men att det inte så här berör så djupt. Men de här var jättehäftiga. Det är liksom tre noveller. Och jag skulle säga att alla egentligen, alltså temat.
Oj, är det bara tre noveller?
Ja. Så de är väl kanske ganska.
De är ganska långa då.
Ja, den första är typ 40 sidor.
Ja, men det är ändå. Menar, jag andra, tänker att jag har läst sådana som är typ två sidor.
Ja, den andra är typ 60 sidor.
Ja.
Och den sista är kanske 70 sidor. Men temat kanske är typ så här, de socialt utsatta i samhället på olika sätt. Men man läser det verkligen från huvudkaraktärernas perspektiv. Eller det gör man ofta. Men det är kanske lite oväntade huvudkaraktärer.
Okay.
Så att det blir också att den som läsare alliera sig med personer som man kanske inte annars skulle alliera sig med.
Till exempel?
Till exempel en man som har suttit inne för ett våldsbrott och typ ska träffa sin son och fuckar upp det typ.
Uh-huh.
Och i vanliga fall så hade jag bara så här skärp dig. Ett, så här, skaffa inte barn och åk in i fängelse sen. Två, om du nu så här, du har ett uppdrag. Och det är att du ska träffa din så typ en gång vartannat år. Facka inte upp det. Liksom. Hur svårt kan det vara? Och här är det som att jag bara, ja, det kan vara jättesvårt. För att den novellen heter Rätt Thomas. Och den handlar då om en man som har, han har liksom hamnat i fängelse. Man vet inte riktigt vad han har gjort. Men jag förstår det som att det är någon slags våldsbrott. Och innan han åker i fängelse så har han träffat en kvinna på krogen. Och hon blir gravid. Och vill behålla barnet. Men vill inte ha någon relation liksom med honom.
Nej.
Men vill ändå typ ha ett samarbete. Det är liksom ingen konflikt.
Till,
men hon vill inte ha en relation. Och det här barnet föds. Och han, det beskrivs ett tillfälle när han ska vara med det här barnet. Och det är sista gången innan han hamnar i fängelse. Och då så har han tänkt liksom att de ska åka till en stuga i skogen. Och ha så här far, son, mysigt och typ fiska eller jaga eller vad man nu gör i skolan. Men allting liksom, det blir bara dåligt och han vill hem till mamma och han kan inte sova, han är rädd och pappan kan inte trösta och sådär. Och sen så hamnar han i fängelse och så ska han komma ut igen. Och då vill han liksom göra rätt den här gången. Och bland annat har han hakat upp sig vid att hans son kunde liksom inte sova för att han hade ingen kudde. Eller det var inte ingen bra kudde. Så han sa, jag ska köpa en kudde till min son. Liksom. Så det ska han fixa. Och sen ska han liksom laga typ fisk med koriander och någonting. Och så ska middagen vara klockan 6. Liksom, när sonen och hans mamma kom. Liksom. Och han ska börja med att gå till den här affären och köpa en kudde. Och så lyckas han inte med det. För att han vet, typ, han vet inte att det finns massa olika sorters kuddar. Mm. Och de på affären är så här, men vad vill du ha för kudde? Han bara, vet inte, jag vill bara ha en kudde. Och så bara, åh! Men ska det vara, liksom, ska det vara dun? Ska det vara polyester? Han bara, jag vet inte. Och så börjar han få liksom panik. Och så är det så här, men vem ska ha kudden då? Liksom, ja, men det är till mitt barn. Jaha, du ska ha en barnkudde? Han bara, shit, borde jag veta det? Jag är helt dum i huvudet, kan jag inte ens köpa en kudde? Alltså det börjar liksom så här, den här väldigt till synes enkla saken. Det är jättesvårt och han bemöts liksom, ja men inte med respekt. Och liksom, och så droppen blir liksom att han får frågan typ så här, ja men den här expediten är liksom så här, okej, du vet typ ingenting om kuddar. Du vet inte ens att du ska ha en barnkudde. Men okej, hur gammalt är ditt barn då? Det ska du ändå veta. Och så kan fan blackout liksom. Så han kan inte såhär, jag vet inte. Och då är det ju som att den här expediten bara, du vet inte ens hur gammal ditt barn är. Och då är det som att han bara vänder på klacken. För att det blir tydligt då att han kanske har en såhär aggressionsproblematik. Där han är bara såhär, okej, jag ska gå härifrån nu. Jag ska inte ställa till det. Och då liksom, då har han misslyckats med det här. Och det gör liksom att hela hans, allt bara rasar. Och han ska försöka ta sig hem och göra ordning middag i alla fall. Och då passerar han krogen som han liksom sitt stammishak typ. Och så är han såhär, jag ska inte gå in. Och sen kommer ut någon därifrån och bara, nej men hej Thomas, är det du? Kom in och ta en öl. Alltså vet så. Och man bara ser hur allting bara faller. Och det är också så tydligt att han såhär, han försöker verkligen. Men det är jättesvårt. Och att han, ja men såhär, att andra människor har väldigt mycket makt. Alltså jag, kanske utan att de vet om det. Att så här, eller jag blir väl medveten om så här, hur jag bemöter folk. Typ. Att man vet så himla lite om folk. Men det som är också gemensamt för de här tre novellerna är att det är liksom socialrealism. Men det finns också ett sagoelement. Så att de nästan alla slutar lite oväntat. Eller att det finns något liksom element som är planterat i berättelsen som är väldigt lånat från sagornas värld. Liksom. Att det kan vara liksom en karaktär som har en väldigt tydlig, spelar en roll. Alltså här, till exempel i den första novellen som handlar om en ensamstående mamma som är med sitt barn på stan på vintern. Och så har barnet kissat på sig. Och mamman har inte tillräckligt mycket pengar för att de ska kunna ta bussen hem. Och fortfarande ha pengar kvar till mat för helgen liksom. Och då hamnar hon liksom i dilemma att hon är en dålig mamma som har sitt barn som typ fryser för att hon har blöta trosor. Men om de tar bussen, då kommer de inte ha några pengar till mat. Och då blir de dålig mamma på det sättet. Ja. Och så är det en tiggare som ber om pengar. Liksom. Mm. Och då säger hon så här, bara, typ så här, nej tyvärr. Typ. Och dottern bara så här, men varför gav vi inte?
Mm.
Varför gav vi inte honom pengar liksom? Och då säger hon typ, ja men så här, man kan inte ge till alla. Och novellen heter också så, vi kan inte hjälpa alla.
Nej.
Och då blir hon en dålig person för att hon inte ger den tiggaren, fast ger hon pengar till tiggaren. Då kommer hon inte...
varken kunna äta nej, eller ta bussen.
Du vet, så här, det är allt.
Ah.
Hon är en omöjlig situation liksom.
Och,
men då är det liksom den här, att hon ger pengar till tiggaren.
Yeah.
Får sen i slutet liksom payback.
Så hon ger pengar
ändå? Ja, hon gör det.
Till slut. Okay.
Ja, jag glömde säga det. Mm. För då så säger barnet typ så här, men vadå? Så här, och hon kan inte med att så här, hon håller inte med sig själv typ att nej, men varför gav jag inte till honom?
Mm.
Jag kan ge honom en 10 i alla fall.
Mm.
Och sen råkar hon ge 20.
Mm.
Och bara, nu har jag verkligen inte råd. Men hon kan inte ta upp pengarna. Nej. Och bara, ursäkta, du skulle få 10.
Mm.
Men att det är såhär pays back in the end.
Ah, okay.
Och det är liksom det sagoelementet i den novellen. Och sen så finns det också ett sagoelement i den här Rätt Thomas.
Mm.
Och den sista novellen, den handlar om en tjej som typ kidnappar eller som rymmer med sina småsyskon. Och man vet liksom inte riktigt varför hon rymmer.
Mm.
Och typ om det är bra eller dåligt att de rymmer. Men det är utifrån den här stora systers perspektiv liksom. Men där finns det också ett element av liksom att de möter vissa personer längs vägen.
Mm.
Som leder till olika grejer. Och jag tyckte om det så himla mycket, det greppet. Mm. Att liksom att stoppa in ett sagoelement. För att det blev lite som att det hjälper, alltså att det hjälper läsaren att tänka, alltså så här, hur skulle det här kunna, alltså det blir så lätt att tänka så här, nej men det är ingen som skulle så här, man kan inte ge till alla till exempel. Men tänk om alla bara gav.
Ja.
Då hade inte det här problemet funnits.
Nej.
Och att man testar att tänka så istället.
Typ.
Lite som man kanske pratar om inom så här olika sociala rörelser, att såhär prata om utopier, såhär, vilket samhälle vill vi egentligen ha?
Ja.
Inte bara såhär, vad vill vi bort ifrån?
Mm.
För att det ska bli möjligt att överhuvudtaget närma sig det.
Liksom. Ja.
Men det var jättegripande och jättelättlästa och fantastiskt språk.
Nej, men det låter väldigt bra.
Ja, det är sällan jag blir så engagerad av någon läsning liksom.
Mm.
Ja, så att jag känner att jag måste läsa mer av henne.
Ja. Känns som att vi alltid säger det. Jag ska läsa mer av det här. Och så gör man typ inte det.
Nej.
Men då går jag in på vad som väl får vara min sista.
Ja.
Antar jag. Jo. Pennskaftet av Elin Wägner.
Mm.
Jag håller mig i början av 1900-talet.
Mm.
Den här var en inledning av Bara på Alving. Och nu slår det mig att jag tror inte att jag läste inledningen.
Nej.
För jag läste inte den först. För jag ville läsa boken innan. Ja. Och så tror jag att jag glömde bort det.
Ja.
Men den var jättebra. Den handlar om rösträtten. Och lite annat.
Mm.
Den fria kärleken. Och typ systerskapet. Det var
snabb sammanfattning.
Ja, men precis. Nej, men den handlar, det, är liksom, det är roligt för det handlar, det börjar med att det handlar om en tjej som heter Cecilia. Och det var ju jätteroligt. Ah. Det är inte så ofta. Tyvärr är nästan Cecilia väldigt olycklig. För hon har blivit vad som hade hänt. Alltså hon hade blivit, ja, hennes man, eller vad man nu ska säga, hennes kärleksintresse hade gjort slut med henne.
Oh,
hur det nu var. Ja, på något sätt hade det tagit slut. Men vad skulle hon vara ledsen över hela livet? Jag tycker det var lite överdrivet. Jag tycker att hon kunde rycka upp sig och gå vidare. Men ja, det gjorde hon inte riktigt. Hon så här, gick vidare för att hon måste. Men hon var typ så här, alltid ledsen över detta. Och jag bara, herregud.
För en kar.
Ja, men jag vet inte. Det går ju liksom, alltså, det kändes som att hon så här, det var liksom inte... Att hon bara säger, okej, jag är ledsen och ska känna det. Utan det är så här, nu har jag bestämt mig för att jag ska vara olycklig.
Mm.
Nu är det mitt öde liksom. Och man bara, fast alltså, nu är du ju inte olycklig längre. Nej. Hon gick med i rösträttsrörelsen.
Ja, då kan man inte vara olycklig.
Och där trivdes hon jättebra. Hon blev jätteuppskattad liksom.
Nej, hon mådde faktiskt jättedåligt. Ja.
Mm,
hemskt var det.
Ja, det är uppenbarligen. Men i alla fall, men penskaftet är inte den här Cecilia. Först trodde jag att det var det. Jag tänkte, blev jätteglad. Men nej, penskaften är en annan. Jag kommer inte ens ihåg vad hon heter på riktigt. Det kanske inte ens står någonstans. Jo, det gör det nog. Men ja, i alla fall. Nu var det ett tag sedan jag läste den här.
Mm.
Det var nog typ den första jag läste efter vår förra podd. Kanske, ungefär. Nej men hon är ju då journalist.
Ja.
Därav penskaftet. Och hon var ihop med någon man. Och jag satt en massa flärpar i den här. Och den här är skriven typ, vad är det, typ 1908 eller något sånt. Så det är ganska långt innan det faktiskt blir rösträtt.
Mm.
Men det är som att de jobbar liksom i rörelsen fram emot valet. Som, eller inte valet. Jo, det ska vara val. Och sen ska, det ska vara något speciellt. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är väl en omröstning om ifall kvinnor ska få rösträtt eller inte. Så blir det inte så. Och så att det är som att de jobbar jättemycket mot ett mål. Mm. Och så bara antiklimax. Och så tänker jag att rösträttsrörelsen var. Alltså den höll ju på så himla länge.
Mm,
den höll ju på i typ 50 år eller något liksom. Ja. Innan den.
Jag kände att det var igenom. Så när FI inte kom in
ja, i riksdagen. Ja, men precis. Den känslan liksom var det. Fast jag bara, okej, det var typ 3 år. Det var ens det. men det, alltså, den är ju väldigt modern då.
Ja.
Säger man väl.
För i sin tid.
Ja, men alltså det här är då när penskaftet, hon bor på någon slags så här, pensionat typ. Det är där hon träffar den här Cecilia. Mm. Och där bor också en vad är han? Arkitekt tror jag. Som blir lite intresserad av henne. Och sen så stöter hon på honom. Och ute. Och då ska han så här bara. Men hon är ju lätt att få en kul typ. Så jag ska ju typ så här. Men hon bara. Ja men trevligt middag. Typ. Så han var så här. Men ska jag bjuda dig på middag. Och sen så. Det här. Du ska läsa upp lite då. Ja. Vad som händer under den här. Eller ett samtal under den här middagen. Det liksom kommer fram att hon har varit och ätit middag med män tidigare. Och då får ju arkitekten för sig saker.
Mm.
Och då ska jag försöka han liksom lite så här insinuant insinuera saker. Och då säger han så här. Säg, ni som är så fördärvad, vill ni inte inviga mig i fördärvets första grunder? Bad han nu och böjde sig fram mot henne lite för långt, tyckte hon. Som genast drog sig tillbaka. Ack, krogvana förvärvar man bäst genom oförtrutna självstudier, sa hon lite avvisande. Nu missförstår ni mig. Ja, till jag ansåg det taktfullast, sa hon lugnt. Taktfullast? Just det. Jag trodde att ni begrep när man ville ge er en stilla vink om att byta om ton. Jag bara, score! Ja, inte blev ni väl förnärmad heller ni? Om ni hade en aning, sa hon och såg honom rakt i ögonen, hur förolämpande detta ni i den tonen är, så skulle jag knacka på kyparen, göra upp och gå. Men det ser jag ju att ni inte har. Och det är nog inte ert fel utan bara det att ni aldrig fått lära er hur man uppför sig mot en flicka i en sån här situation. Han stirrade på henne med en sån häpnad att hon för första gången höll på att bli ond. Ja, sen kommer det ganska långt. Liksom. Jag läser inte vidare. Men jag tycker bara att det här säger så himla mycket om liksom. Och de har, alltså. Det är oklart om de har ett sexuellt förhållande. Men jag skulle nog typ tro det.
Mm.
Åtminstone så har de ett förhållande som inte är okej. Alltså för att de typ så här på sommaren åker de iväg och bor i någon sommarstuga tillsammans. Mm. Liksom. Och jag tror att de typ sover ihop.
Mm.
Åtminstone var de där själva och det är ju inte helt liksom så där. Han är så helt nervös och bara, herregud. Och sen, ja, och så här, hoppas ingen får veta. Och sen så är det så här typ. Han blir sjuk och så kan hans mamma och syster komma på besök. Och då får inte penskaftet komma dit. För att hon är ju en dålig kvinna då. Som har varit ensam med honom på rummet. Mm. För du tror det är så, hans hyresvärdinna eller sånt avslöjar att hon har varit där.
Mm.
Och då blir de så här, nej hon är typ en hora. Hon får inte vara här typ. Men sen så, och så först så ser inte han emot. Fast sen så ändrar han sig och är så här, står upp mot sin mamma typ. För hennes skull. Och det också, men det här är då kärleksdelen. Det var ganska mycket kärlek, otippat mycket. Jag trodde inte riktigt det. Nej. Men det är en ganska stor del av boken, det här förhållandet. Men den andra delen då, rösträtten. Det är också en ganska rolig grej med. För det är ju de konservativa ju emot rösträtten. Mm. Och då så är det penskaftet. Jag vet inte om hon är en sån här agitator som reser runt. Jag tror att hon gör det lite grann. Och så är hon på något ställe och där finns det en baron. Och då blir hon, och han är riksdagsman. Typ de konservativa. Och så blir hon liksom, hon ska bo på hotell tror jag. Eller hon ska bo hos den lokala rösträttskvinnan där.
Ja.
Men då bjuder han in henne till sig. Och, då, och hon bara, nej men jag ska bo hos henne. Och de bara, nej nej, alltså om han bjuder in dig, då ska du åka dit. Så gör hon det. Och sen tycker han att hon är så rolig. Så att han, och så slår hon vad om någonting. Och då så är hans liksom så här del av vadet är att om hon vinner så ska han stödja rösträtten. Och så vinner hon. Så då ska han göra det fast han egentligen är emot den. Men på något sätt så de pratar, han är också lite betuttad i henne. Det är någon fest han går på bara för att han vet att hon är där liksom, och så här, men han är ju en gammal gubbe typ, men hon bara så här, liksom, utnyttjar det typ för saken liksom, så här.
Men alltså ibland undrar jag hur mycket som liksom, med så här beslut och förändringar som har typ gått till för att antingen folk har varit kära eller för att, ja men det är bara så här typ, alltså den mänskliga faktorn typ, att man bara så här, nej men jag orkar inte stå på mig. Nej. Eller typ så här,
vi ser vad som händer med oss så här.
Ja, eller typ så här, nu har jag bestämt mig för att jag ska göra tvärt emot vad jag brukar göra. Det är mitt nyårslöfte. Och så bara.
Ja, men precis. Ja, nej, men så här, det är en sån grej där han, och så hör hon så här, honom, det är någon annan man som så här pratar mot rösträtten, och att men ni som håller på med det, ni är bara så här rikemanskärringar, och varför ska vi lyssna på er? Och då så kommer den här baronen då till hennes svar och bara, nej, nej, de är hårt arbetande och de gör det här på sin fritid. Och hon bara, vad händer? Nej, men så att det, ja, den var bra, den var rolig, och liksom jag tycker som det här modern, alltså jag tycker det är så fascinerande typ att hon skrev såna här saker då liksom. Alltså egentligen kanske framförallt det här liksom relationsgrejen, för det är liksom, det är inte radikalt idag, men
det är ändå svårt. Alltså jag tänker i liksom nära relationer. Alltså,
jo, fast du blir ju inte liksom utpekad som hora för att du bor ihop som sambo.
Nej, nej.
Det, vi har ju kommit förbi det. Men nej, men det finns ju hela den här skammen. Alltså så här, det är inte som att något fel på honom liksom.
Nej.
Det är fortfarande hur det är kvinnans ansvar.
Ja, ja. Alltså de här gamla.
Ja, men det var roligt. Jag tänker att jag, för att jag läste de här två som jag missförstod det här med amma innan. Jag är så inne i det gamla språket. Får jag säga bara, jag ska fatta mig mycket kort om den här religiösa boken som jag har hintat om flera gånger. Den hittade jag i bokskåpet. Den heter En glimt av evigheten och är skriven av Ian McCormack.
Alltså nu när jag vet att det är en väckelseroman så känns det som att titeln var ganska tydlig.
Jo, men det var den ju, för att det står, baksidan är också tydlig. Men jag tog den för att så här, det handlar om att han, det är hans egen så här frälsningshistoria då. Han blir bränd, han dyker utanför Mauritius, och så blir han bränd av 5 stycken såna här kubmaneter som är typ världens giftigaste manet. Så han dör nästan. Eller han dör typ, eller enligt den här boken då så är han död i 15 minuter och sen så blir han återupplivad på något sätt. Och då har han ju mött Gud och Jesus där under tiden. Och det var så han blev religiös.
5 maneter och Gud och Jesus.
Ja, men alltså, det jag tänkte ju, ja men vad spännande med nära döden. Alltså, och liksom så här, hela den här berättelsen om någon som blir svårt skadad och kommer tillbaka och liksom, alltså det är ändå spännande liksom. Och det är, boken är ju jättetunn. Så att på det sättet så det var det som fick mig att liksom ta den. Och det var ju, men alltså den är så fruktansvärt dåligt översatt. Jättedåligt. men alltså ja, det var ju intressant liksom så, men det var också så här, han bara, Jesus är den enda sanna, bla bla. Det är också något så här jättekonstigt att han typ här på, vänta, nu ska vi se, jag har ju gick ner där redan, för han är ute och reser en massa. Han är uppväxt i en kristen familj, fast liksom mer såhär normal kristen liksom. Och sen så börjar han är från Australien, tror jag, eller Nya Zeeland var det då. Och så börjar han resa efter typ gymnasiet så här, och så är han i Indien, tror jag. Och så står det så här: jag träffade några tamilska vänner som tog mig med till deras hindutempel i stan, samt också till den undanjämna staden Kataragama. I denna heliga stad var jag med om min första övernaturliga upplevelse. När jag stod framför en avgud såg jag hur dess läppar rörde sig. Det var en upplevelse utanför mitt sunda förnuft, så jag ville därifrån på en gång. Medan jag bodde hos min värd såg jag att de offrade mat till husguden, elefantguden Ganesh. Vissa dagar klädde man den, andra dagar badade man den med mjölk eller vatten. För mig var det overkligt att någon kunde tro att en sten av Gud kunde vara Gud. En sak som någon förmodligen hade tillverkat med sina händer. Och sen så, en dag när jag såg på denna stenstaty upplevde jag närvaron av en ond kraft som strålade ut från den och jag blev rädd. Sen kom dessa ord i mina tankar. Du ska inte ha andra gudar än mig och du ska inte böja dig för någon avbild eller avgud. På en gång förstod jag att detta var från de 10 budorden och jag kommer ihåg orden jag hört tidigare i söndagsskolan. Så det är bara så här jättekonstigt liksom.
Ja, väldigt motsägelsefullt.
Det är också väldigt så här gammaldags. Alltså så här, jag hatar andra religioner liksom, på något konstigt sätt. Det är en sak att man vill typ tro på Jesus, det kan man väl få göra. Men just det här att säga, alltså, hinduismen är dålig.
Ja.
Jo, sen så här är lite, alltså, det här är viktigt då, så att du inte hamnar i helvetet.
Ja, vänta, jag ska ta fram papper och penna.
Du kan få boken sen.
Ja.
Han är liksom typ i något plats som är hemskt, som är bara mörker, tomhet. Mm. Där är han, och det är jättehemskt. Men så ser han ett ljus och så på något sätt lyfts han upp därifrån mot ljuset. Enda orsaken till att jag togs därifrån är att jag hade ångrat mig och gjort bättring innan jag dog. För när han ligger i ambulansen så ber han till Gud och liksom ber Gud förlåta alla hans synder. Det är för sent att ångra sig när man har redan hamnat där nere. Man kan bara göra bättring innan man dör. Du kan inte be dig själv ut ur helvetet och ingen på jorden kan heller be dig ut därifrån. Ingen. Du måste själv ha bett. Ingenstans i Bibeln står det att man kan be för döda själar som har lämnat livet och på så sätt få dem ut ur helvetet. Man måste göra bättring innan man dör. Så ni vet?
Men jag vill inte vara en party pooper. Men jag tror att du och jag, Sissi, är ganska körda.
Yep.
Alltså jag tror helvetet är vår plats.
Ja, om inte annat så för att vi inte har bekänt oss till den sanna läran.
Ja.
Men jag är faktiskt med i Svenska kyrkan.
Ja, jag trodde du menar heterosexualiteten. För den har jag inte bekänt mig till heller.
Nej, men Svenska kyrkan säger att det är okej att vara gay.
Ja, några av dem.
Ja, jo, men officiella.
Ja.
Osäker på vad Ian McCormack skulle säga.
Ja, det är gud.
Eller gud för den delen.
Ja,
ja. Nej, men det var det. Nu vet alla. Förlåt nu, jag... Gud vad jag raljerade. Jag får dåligt samvete för snälla kristna människor nu. Men ja.
Ja. Men det här var kanske inte liksom den mest ödmjuka.
Nej.
Personen.
Han blev också predikant sen den här. Han är predikant nu.
Ja.
Det är så här han sprider sitt budskap.
Mm.
Han har en hemsida som heter A Glimpse of Eternity.
Oj. Men det är kanske en god gärning då att översättaren gjorde ett så dåligt jobb.
Ja, en dålig gärning. Det beror på hur man ser det.
Ja.
Han kan ju ha rätt.
Ja. Alltså jag tittade på sista Terminator-filmen igår.
Jaha.
Och då blir man ju plötsligt börjar man fundera på liksom, vem har egentligen rätt och vem är konspirationsteoretiker?
Okej, okay. Jag har inte sett någon Terminator-film, så jag har lite dålig koll.
Ja, men då får du ju titta då.
Mm.
Det är en fördel om du gillar Arnold Schwarzenegger. Så.
Jag tror det.
Ja, för han är ju ett återkommande tema.
Ja, jag vet. Mm. Jag hade en ökenråtta som hette det.
Oh.
Det var inte jag som döpte honom, det var min kompis vi fick dem. Hon var henne. Hon fick en häst istället, så fick vi ökenråtta. men ja.
Ja. Så från litteratur till
Terminator
och
ökenråttor.
Är det dags att runda av?
Ja, eller? Det är verkligen dags. Förlåt att jag höll kvar alla så himla länge med det här. Jag ska ändå säga att det är typ 5 böcker jag inte har pratat om.
Ja, det är ganska
jag många... måste bara förlåt en sak till. Ja. Jag ska snabbt ge upprättelse åt en bok som jag tidigare har jag ska inte säga att jag har trashat den. Men en av dem som jag hade som typ sämsta boken förra året var Värma händer av Katarina Widholm som jag lyssnade på. Och det var för att den inte levde upp till mina förväntningar. Eller snarare, så mina förväntningar var kanske helt orealistiska också.
Ja.
Jag gav den boken en ny chans och nu gillade jag den. Lyssnade bara klart på den, den var bra.
Alltså det är ändå fascinerande.
Ja. Nej men för nu visste jag ju vad jag hade väntat mig.
Mm.
Och jag var inte redo för det just då. För det var lite för jobbigt. Det var, hände många problem i boken. Och jag ville inte ha några problem då när jag lyssnade. Nu lyssnade jag igen. Var redo att ta mig an de här problemen. Som också löste sig. Det blev ändå bra.
Skönt. Får jag också säga en sista sak då? Jag vill bara tipsa alla våra fans om Radikal Bokmässa.
Måste man köpa biljett?
Nej, det måste man inte. Det kommer vara på Folkets Hus i Hammarkullen den här gången.
Cool.
Och det är helgen den 28 september till 1 oktober. Så det är långt fram. Ja. Men då har jag gott om tid på mig att klippa det här avsnittet.
Exakt, det var det jag tänkte. Ja, jag vet. För att vi är alltid så sega på det här. Ja. Jag har inte ens klippt klart för avsnittet. Men gud vad bra. Det är bokmässa samma helg. Jag ska se om jag kan kombinera dessa två.
Ja, och kan man inte det så, så kan man helt enkelt strunta i den kul bokmässan om går på den radikala. Men vi kan göra både och. Ja. Men jag tror det kommer bli asgrymt. Och jag ska försöka hitta barnvakt så att jag kan gå.
Gött. Det blir inte jag.
Nej, det blir inte du. Det är okej. Jag ska också gå dit med barn. Men det vore kul att gå utan någon.
Ja.
Men det om det. Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket.
Tack för att jag har fått äta mat hos dig sist.
Okej, varsågod.
Hej då!
Hej då!